en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, vi är lite utspridda idag, så kan det vara när det precis har varit påsk. Frida, du är i och för sig på ditt vanliga ställe och Makoto, du är också på ditt vanliga ställe. Det är jag som är utspridd helt enkelt, men så får det vara idag. Vi har en rafflande, eller var den så rafflande? Rent spelmässigt kanske det inte var så rafflande match att titta tillbaka på mellan Manchester City och Arsenal förstås. Det är en hel del som händer i toppen av tabellen, det är en del som händer i botten av tabellen. Men jag tänker att vi börjar i toppen, Frida och Makoto. Manchester City och Arsenal, en av säsongens händelsefattigaste matcher. Men vi har ju sett det här förut, inte minst när Manchester City är inblandade i en titelstrid och möter sin värsta rival. Vi har ju sett det mellan Manchester City och Liverpool inte minst, vid flera tillfällen när lagen helt enkelt... Det är som när det är två stycken tungviktsmästare som ska mötas och ingen vågar riskera att åka på snytingen. Och då kan det se ut så här.
Ja, det var ju väldigt mycket på spel, så är det ju. Sen får man ju inte glömma bort heller att Arsenal har haft ett väldigt dåligt facit. Verkligen. Alltså speciellt borta mot Man City, och vi minns förra säsongen när det på något sätt underströks att Arsenal inte kunde utmana om titeln så som det, läget såg ut då. Och att man då åker dit nu, man håller nollan. Det har ju inte hänt på hur många år som helst att man har hållit nollan borta mot Man City. Just att Man City inte gör något mål heller. Det finns ju en hel del positiva aspekter för Arsenal att ta med sig från den här matchen. Och framförallt då att försvaret fungerade så väl. Det var inte bara att William Saliba och Gabriel var urstarka, utan det var ju att hela strukturen verkligen satt. Så att på det viset så tror jag väl att Arsenal på något sätt lämnar här ändå och känner att ja, men det är helt okej. Okay. En poäng är, ja, det är ett bra resultat för dem. Men sen samtidigt så, jag tror att när man tittar på Man City, och det såg man ju lite grann också på Pep Guardiola efteråt när han står och har den här intensiva diskussionen med Jack Grealish, och han sitter och säger på presskonferensen att man måste döda någon för att ta sig igenom Arsenals försvarsmur, så tror jag ju att han kände att hamna tre poäng efter Liverpool som de är nu, det kan bli rätt jobbigt ändå, de där tre poängen. Så att ja, Liverpool jublade kanske allra mest.
Alltså det finns ju väldigt många olika sätt att se på den här matchen. För det har ju varit någon form av diskussion efter huruvida att liksom vissa med de som tycker det här var en tråkig match förstår inte fotboll och så vidare. Jo, den var väldigt tråkig att titta på, för det hände väldigt lite och var väldigt stängt. Med det sagt, det Arsenal gör och den matchplan de har, den är ju 110-procentig. Alltså att åka borta mot Manchester City med tanke på resultat man har haft där tidigare, med tanke på hur det såg ut förra säsongen när titeln stod på spel, och stänga ner dem på det sättet man gör, det är helt makalöst starkt, tycker jag. Och någonting som liksom talar för hur Arsenal stängde ner dem var ju att liksom alla på något sätt Citys farlighet, de spelar med fyra mittbackar i en fyrbackslinje, och det ändå blir ett läge där liksom ytorna finns för Guardiol och Akanji att slå inlägg. Då har man stängt igen ganska bra när det är de som måste slå utslagsgivande passningar i liksom sista tredjedelen. Så de får ju Haaland att, ja, han var inte ens på plan kändes det som, sett till hur starka Saliba och Gabriel var där i mitten, och sen gå på omställning som Arsenal ändå gjorde stundtals. Jag tyckte det var en klockren matchplan från Arteta. Jag är ganska säker på att det känns som att det är Arsenal som är mer nöjda med det här resultatet på alla sätt och vis inför fortsättningen. Med det sagt, det var inte roligt att titta på, men det var väldigt effektivt och ja, helt rätt gjort av Arsenal i det här läget.
Nu får man ju komma ihåg också att Rico Lewis kommer ju in i matchen ganska tidigt. Nathan Ake kliver av. Och just det där faktumet att Man City saknar både Kyle Walker och John Stones. Jag menar, det är ju två rejäla avbräck, får man säga. Ja. Så att det får man också ha i åtanke. Så att, ja.
Ja, verkligen. Och det är ju så här att Manchester City har gjort mål i 57 raka matcher på hemmaplan fram tills den här. Det är en otrolig bedrift att stoppa det här laget på den här arenan med Kevin De Bruyne på plan, med Erling Haaland på plan, med Phil Foden och så vidare, som ju gör mål i stort sett varenda match de spelar. Så är det bara, men inte mot det här laget. Och Arsenal har ju byggt det här laget. Vi pratar ju såklart alltid när det är de här topplagen om de kreativa spelarna, vi har pratat Saka och Ödegård och så vidare, men det här är ju ett lag som är byggt bakifrån. Den där, det där mittbacksparet de har är fenomenalt bra, precis som ni var inne på.
Ja, men inte bara det att det är byggt bakifrån, det är ju också det här att varenda spelare i Arsenal är ju beredda att underkasta sig systemet och ta det defensiva jobbet. Det är inte alla, jag tycker att det är alltid en sån intressant diskussion när man sitter och pratar om att ja, men vissa spelare ska inte behöva jobba hem för att de har sån stjärnstatus. Det finns inte en enda spelare i Arsenal som inte lägger ner det jobbet, oavsett om man heter Bukayo Saka eller Martin Ødegaard eller... ja, vem som helst egentligen, utan alla tar jobbet, och det är den främsta anledningen, tror jag, till att Arsenal står här nu och bara är någon ynka poäng från första platsen, just för att man har ett lag som verkligen är i solidaritet med varandra och som lägger ner ett jättejobb.
Och det tycker jag är någonting som är väldigt signifikativt för alla de här tre lagen som ligger där uppe. Det är ett absolut lag fullt med stjärnor och skickliga fotbollsspelare och som har kostat miljarder att sätta ihop. Men det är också tränare som inte ger någon spelare på planen tillåtelse att vara en bonusspelare. Det finns inga bonusspelare på planen. Alla tar det jobbet. Och allt annat är liksom... otänkbart, och det är kanske det kan jag tycka som skiljer just de här tre lagen mot en del av de andra aspiranterna på toppplatser i tabellen, och definitivt det som vi har sett en del lag runt om i Europa som har lagt ner mycket pengar PSG som har gjort att de inte har haft den framgången som man hade kunnat förvänta sig med tanke på spelarna man kunnat köpa in. Så där, och det skulle säga, det är inte så lätt. Det är inte så lätt att få den här typen av spelare, den här typen av system och den här typen av inställning från lag på den här nivån att faktiskt kriga på det här sättet. Och det är väl, skulle jag säga, Mikel Artetas absolut främsta insats som tränare, att han har fått det här laget att verkligen dra åt samma håll. Det är sjukt imponerande.
Ja, det är väl den här, alltså nu när Jürgen Klopp lämnar i sommar så blir det väl de här mötena mellan Guardiola och Arteta som blir ännu mer laddade, som blir det ultimata rivalitetsmötet, även om även de är vänner, det är ju Klopp och Guardiola också, men det är ju de här duellerna som man kommer se fram emot allra mest hädanefter.
Och här ser vi ju också att, jag menar, Haaland, som du nämnde, han var knappt på planen här, han är ju ofta väldigt isolerad i många matcher som Manchester City spelar. Det är ju inte någonting som är ett problem egentligen för Guardiola, att han blir isolerad, att han får ta stort ansvar där uppe, att han kan vara osynlig men så göra någonting av ingenting. Men Arsenal tillät ju inte, han har ju ett läge där han inte riktigt får ordning på fötterna, Haaland, men i övrigt så har han inte så mycket mer, och det är ju Arsenals förtjänst att Manchester City kunde inte spela det spelet som de är vana att göra, och Haaland kom inte till de lägena som han normalt sett gör. Jag tycker det var mer Arsenal som gjorde honom mänsklig i den här matchen än tvärtom.
Ja, alltså nu är ju Arsenal det bästa försvaret i ligan, så är det ju bara. Sen samtidigt så tycker jag inte att Haaland har varit riktigt lika bra sedan han kom tillbaka från sin skada. Det är någonting med hans rörelsemönster som inte är på riktigt samma nivå som tidigare, och sen kan ju kanske det förklaras också av att Jack Grealish, nu kommer han in här, han har varit skadad en del, de har ju ändå ett bra samarbete ihop ja, det är klart att det finns ju ytterligare en nivå i Man Citys anfallsspel jämfört med det här vi fick se i söndags, men samtidigt så, ja, Haaland, man kan definitivt kräva lite mer av honom, tycker jag.
Den som håller ju med om liksom båda era analyser där, att liksom främst Arsenal som gör Haaland dålig, även om Haaland ska kunna göra det bättre på något sätt. Men den som på något sätt sticker ut, som jag tycker ändå är nära att göra skillnaden i den här matchen, som man inte har varit förvånad över om man hade gjort skillnaden, det är ju Rodri. Alltså, så fort han har den där bollen där liksom straffområdeskanten, det händer alltid någonting. Han har så otroligt många olika strängar på sin lyra, och det kändes lite som att det var genom honom det skulle kunna ha hänt någonting på slutet.
Rodri hade alltså 70 bollberöringar under första halvleken, och det var 3 gånger så mycket som ja, den som hade flest i Arsenal. Jag tror att det var Ødegaard eller Saliba som låg på 22 kanske. Det säger ju rätt så mycket om hur matchen ser ut.
Och han har ju matchvinnaregenskaper, Rodri, det vet vi ju sedan tidigare. Så att, nej, men det är också att ta hand om den typen utav utav hot, såklart, är väldigt viktigt mot ett lag som Manchester City. 0-0 blev det i alla fall. Nu har vi pratat väldigt länge om en match som egentligen inte hände någonting i. Det hände lite mer i Brighton för Liverpool, som ju toppar tabellen nu, besegrade efter viss möda och en del besvär ett Brighton som man har haft svårt för. Det är väl ett av lagen som har ställt till med mest oreda för Liverpool under de senaste säsongerna. Gjorde det ganska omgående. Det tog väl bara 1,5 minut innan Danny Welbeck krutade in den bollen i bortre stolpen. Sen var det ju en lång jakt för Liverpool att hämta tillbaka och ta de där 3 poängen. Och det lyckas man med efter, som sagt, en del om och men. Mohamed Salah sköt över och sköt utanför och sköt mitt på innan han till slut rullade bollen in i mål för 2-1. Och såklart rättvis seger i slutändan. Brighton hade några halvchanser, men Liverpool fortsatte jaga på. Och en ganska, visst 2-1 bara, men en ganska tydlig seger. Och Liverpool borde ju ha gjort fler mål med tanke på de omställningslägena och så vidare man hade. Men 2-1 är man nog rätt nöjd med, och en tabellplacering man kan njuta av.
Ja, alltså man har ju pratat i många år om Liverpools högerkant, fast med andra spelare då, förutom Mohamed Salah som fortfarande är kvar. Och nu är det Conor Bradley och McAllister som kombinerar med honom. Alltså majoriteten av anfallen i den här matchen kom ju just från högerkanten. Sen var det säkert hjälpt av att Gomez startade som vänsterback, och han är ju högerfotad, vilket gör att det faller så mer naturligt att han skickar bollar i den riktningen. Men det märktes ju att Estupinian och Adingra, de hade svårt att hålla koll på alla, för de är så duktiga också, Liverpool, på att byta positioner. Och Salah, han kliver lite inåt i planen, öppnar upp för Bradley, och sen så McAllister då som kan hitta in till Salah helt plötsligt. Så Brighton misslyckades ju i sin markering. Så det var ju därför Salah hade 12 skott, eller vad det nu var. Det var det flest någonsin i Premier League för hans del, och det säger ju rätt så mycket om att Brighton då, ja, tappade sin markering helt enkelt.
Lite gamla Mohamed Salah över det väl? Alltså lite från så här första säsongen när han var i Liverpool, där man känner han gjorde massa mål och kom till massa chanser, men han var inte alltid så här otroligt klinisk på det sättet vi har vant oss vid att han har varit på senare år. Tyckte att här känner man lite igen den här gamla Salah som från innan han blev liksom riktigt, riktigt... Mm.
Alltså, lite oslipad ut möjligt. Men det fanns ju en spelare på plan här som verkligen hade en speciell dag. Och det var ju Alexis McAllister mot sitt gamla Brighton då, såklart. Han var bäst på plan igen. Vi pratade mycket om Szoboszlai i början på säsongen som årets nyförvärv. Så pratade vi en del om ändå, men sett över hela säsongen så är det ju Alexis McAllister som har gjort det här mittfältet till sitt, verkligen. Han är en nyckelfigur på Liverpools mittfält nu, och han var otroligt bra här i den här matchen igen.
Ja, jag tror till och med att han har väl gjort lika många assist nu som han gjorde under hela sin tid i Brighton, 5. Och ja, det säger ju på något sätt en del också om att han har en liten annan position ju i Liverpool, men att han gillar att ligga så här högt. Det är ju där man vill ha honom. Vi har ju sett honom djupare i planen tidigare under säsongen, och ja, där kommer han väl inte till sin rätt helt och fullt, utan det är precis i den här rollen som man vill se honom och där man får ut absolut mest av hans kvaliteter.
Ja, visst, så är det ju. Och det där är att han liksom, det är Bojan Djordjics favorit line när han sitter i studion här, att han får ju ofta spelarna runt omkring sig att se väldigt, väldigt bra ut. Vi pratade ju väldigt mycket om Caicedo i Brighton förra säsongen. Vi pratade jättemycket om Enzo Fernandes i Argentinas landslag och så vidare. Och de har ju spelat bredvid en Alexis McAllister som jobbar otroligt hårt. Aldrig tappar bollen. Gör både enkla och svåra saker med, alltså, relativt obehindrat. Han får ju verkligen sin omgivning att klicka i det spelet, och han gör ju allt det här med väldigt högt tempo, och jag tror det passar honom väldigt bra att ha just Endo bakom sig lite grann, som är väldigt skicklig bollvinnare och tuff i närkamperna, för det är ju McAllister också, ska vi komma ihåg. Han är också en duktig bollvinnare och han är stenhård i närkamperna, men har ju mycket mer kvalitet i fötterna, så att inte bara behöva ägna sig åt att jobba med ryggen mot motståndarmålet och vinna bollar, utan vinna den där andra bollen och göra någonting vettigt av den. Det är ju verkligen någonting som passar honom väldigt bra.
Alltså, det har ju kännetecknat, alltså, Liverpool när de var som bäst, var ju att alla mittfältare kan göra det mesta. Att det finns ingen som bara är liksom begränsad i en roll, och där personifierar ju Alexis McAllister till stor del, tycker jag. Så att Endo är ju inte heller begränsad, att han är någon form av liksom bara någon stoppkloss längst bak heller. Han har ju en passningsfot och annat. Verkligen. Med, men McAllister är ju den som på något sätt, ja, bara limmar ihop alltihop, och det har man ju märkt. De ser inte lika bra ut om inte han är på plan. Nej. Rakt av. Och jag tycker att nu har de hittat sin mittfältskonstellation. Szoboszlai, absolut, han har inte alls sett ut i närheten så bra ut som han gjorde i början sen han kom tillbaka från skadan, men det finns ju kvalitet där. Och där har vi också någon som inte bara är en offensiv kreatör, utan också faktiskt tar ganska hårt jobb defensivt. Så de har ju hittat något i den här trion som funkar väldigt, väldigt bra. Så att för Liverpools del så får man ju hoppas att de får fortsätta spela ihop sen under resten av säsongen också, för då kommer Liverpool vara ett väldigt svårslaget lag, tror jag.
Sen blir det ju intressant att se vad som händer nu när Trent Alexander-Arnold kommer tillbaka, för att Conor Bradley har gjort det jättebra. Kan man spela med både Bradley och Alexander-Arnold? Jag vet inte, men möjligheten finns ju, för vi vet ju att Alexander-Arnold kan kliva in på mittfältet och att Bradley oftast ligger lite bredare. Men det blir väldigt spännande att se.
Ja. Vem tar man bort i mittfältet då? Är det Szoboszlai som ryker då, eller?
Ja, jag vet inte. Det är väl ett alternativ. Jag tror ju också det här med att Szoboszlai lite grann att han inte har utmärkt sig lika mycket. Det kan säkert ha att göra med också att Alexander Arnold har varit borta, för att han får ju en liten annan roll när Alexander Arnold är på planen, eftersom att Alexander Arnold har en helt annan typ av roll. Så att det är väl sådana grejer som gör också att man ser förändringar i spelet. Men nej, vi får se hur Klopp löser det där dilemmat. Det är ju ett tacksamt dilemma att ha.
Så är det ju. Nej, men jag tror nog att det är Conor Bradley som får... Conor Bradley har spelat lite för mycket fotboll, tror jag, för att ha spelat så lite fotboll innan. Jag tror att Klopp gärna ser att han vilar lite grann. Nu kommer det ju också Europa League och så vidare framöver. Att kunna rotera lite mer på högerbacken är nog någonting som han ser fram emot att göra. Och så blir ju spelet lite annorlunda med Trent på planer, som han inte kanske bombar upp och ner på samma sätt i korridoren, utan rör sig mer inåt, och då blir ju liksom alla får en lite annan roll då med honom på planen. Men jag tror att de kommer nog antagligen spela med den här trion på mitten, och sen att ändå få ta ett lite större defensivt ansvar då bredvid för att täcka upp för Alexander Arnold när han kliver upp, alltså ändå kanske kliva ner mellan Van Dijk och Konaté, eller vem det nu är som spelar bredvid Van Dijk och så vidare. Men det blir intressant. Även Curtis Jones är ju tillbaks nu i träning igen. Honom ska man inte glömma bort i den här ekvationen. Sant. Heller. Han har kvaliteter som är väldigt, väldigt viktiga, inte minst i lite sådär, nästan lite Jack Grealish i Manchester City. Han är otroligt skicklig på att låsa fast den där bollen på offensiv planhalva och kanske inte den som slår den avgörande passningen alla gånger, men han är väldigt, väldigt viktig för hur Klopp vill spela fotboll. Så att jag tror att han kommer få en hel del minuter där framöver också om han håller sig frisk. Vi hade fler fotbollsmatcher såklart som vi ska gå igenom. Vi hade Brentford, Manchester United i lördags. Ett slutresultat som känns orättvist sett till hur matchen spelades. Men kunde blivit ännu värre med tanke på att Manchester United ledde med 0-1 eller med 1-0 efter med bara några minuter kvar att spela. Sen fick då Brentford till slut in bollen efter att ha träffat både stolpe och ribba flera gånger om och bortdömda mål och allt vad det var. 1-1 blev det till slut i alla fall, och en hel del igen för Ten Hag att fundera på runt den här insatsen.
Ja, det var en av de mest ensidiga matcherna man har sett på rätt länge, och det är ju nästan chockartat att säga, ja, visserligen vi vet om att Man United har varit upp och ner hela säsongen, men det var inte så många veckor sedan som exakt samma lag klev ut på Old Trafford och gjorde en jättefin match mot Liverpool.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det var inte alls samma spelare vi såg i den här matchen, utan som du är inne på, det var ju Brentford som tryckte på, och de hade väl totalt 85 touch i offensiv straffområde medan United landade på 15 kanske. Bara den statistiken är ju helt otrolig. Så att ja, det var ju rätt mer rättvist med 1-1 definitivt än att Man United skulle ha vunnit den matchen, men samtidigt så blir det svårt för Ten Hag att hitta ursäkter efter en sån här insats, för att det går liksom inte att förklara. Visst, det är ett par spelare som har varit borta på landslagsuppdrag och spelat väldigt mycket, men det fanns exempel på det hos Brentford också, så att det är svårt att skylla på någon sorts trötthet, utan här var det ju bara att Brentford på något sätt ville mer. Det fanns en helt annan inställning hos dem, och det är ju oroväckande för Ten Hag, minst sagt.
Det är en otroligt underlig match alltså, på det sättet. Sen att liksom, man förstod Thomas Frank när han bara står och skrattar mer eller mindre när Mason Mount gör det där målet i slutet. Liksom, han tror ju inte sina ögon, det är ju ingen som tror sina ögon att det överhuvudtaget. Det var ju så ologiskt på alla sätt och vis.
Men otroligt logiskt sett till Manchester United-säsong. För att jag menar, så många poäng de har fått med sig i matcher där man tycker att de inte borde få med sig någonting. De har varit väldigt, väldigt bra på att på något sätt krångla sig ur den här typen av situationer.
Sen som att det inte är nog då, att de ändå får det här 1-0-målet, hur man då kan släppa in 1-1 trots allt efter det, när man har gjort ett mål i 90+6, det fanns inte mycket glatt att ta med sig för United på så vis. Sen är jag ju imponerad av hur Brentford spelar. Sen måste de ju vara mer kliniska, absolut, solpe, ribba, ramträff, allt vad det var. Det är svårt liksom, det är marginaler, men här ska ju Brentford få med sig alla tre poäng alla dagar i veckan egentligen, sett i vad de gör för match.
Och vi måste komma ihåg också att Brentford har absolut inte varit särskilt skräckinjagande den här säsongen. Tvärtom, de har ju underpresterat egentligen, får man säga. Alltså sett till hur många poäng de har tagit, vad de har presterat eller hur de har presterat på hemmaplan. Så bara det också gör att det är ännu mer förvånande att de får lov att dominera en match på det här sättet mot Manchester United. Den blir ju, de har ju släppt till, Man United har ju släppt till lägen över hela säsongen, alltså alldeles för många inlägg än vad som är hälsosamt. Och det blir också väldigt ensamt för Kobbie Mainoo. Han är en fantastisk spelare, en enorm talang, men han kan inte göra allting själv heller framför den där backlinjen. Han kan inte stoppa alla motståndare. Så att de har ju på något sätt problem i det där, att det blir alldeles för öppet och att de då släpper till alldeles för många chanser. Det funkar inte i längden.
Nej, nu har man ju Liverpool i nästa omgång, va? På Old Trafford.
Ja.
på söndag. Det har ju en tendens att, att väcka någonting ändå. Nu möter man kanske hela ligans formsvagaste lag i Brentford. Det kanske blir undantag av Sheffield United, men vi kommer till dem också. Ja, Everton. Absolut. Och det såg ut på det här sättet. Jag tror att det handlar ju väldigt mycket om inställning från spelarna och sådär. De kommer inte kunna spela på det här sättet i nästa match, och det tror jag inte heller de kommer göra. Det är väl lite det som är grejen med det här laget, att de har ju potential att spela på ett helt annat sätt, att spela så mycket bättre. Det är inte ett dåligt lag, Manchester United, men det är som att de i vissa matcher och i vissa lägen bara står på hälarna allihop. Det är svårt att förstå.
Ja, det är inget dåligt lag, men det saknas någonting. Det saknas, om det är ledarskap, någon som ändå kan driva på de andra, hålla ihop det. Nu kom ju Lisandro Martinez in i den här matchen. Och det är ju väldigt positivt för Man United på sikt. Så vi får se om han kan göra någon skillnad, för att det händer alldeles för ofta att de helt enkelt bara saknar någonting i såna här matcher.
Alltså innan de ska ta sig an Liverpool ska de ju också möta Chelsea, ska vi komma ihåg, på Stamford Bridge på torsdag.
Ja, den ska jag på. Kommer jag på.
Alltså det undrar jag dig, Frida, för den där matchen är jag otroligt nyfiken på att se vad som kommer för sig gå. Det kan jag ju säga, vad vi får för gameplans och hur det kommer se ut. Vi har absolut ingen som helst aning vad som väntar i den matchen, känner jag.
Nej, vi kan väl ta oss till Chelsea då. Som ju spelade 2-2 mot Burnley. Inte heller något formstarkt lag direkt. Burnley där nere, typ i botten på tabellen. Cole Palmer, viktig igen såklart i den här matchen. Han gör mål, han är involverad i allting. Men det är lite som med, det ska komma ihåg också, att det är Burnley som spelar med en man mindre. Cole Palmer med båda målen, va? Visst var det så? Nu har jag inte skrivit ner det här, men,
ett på straff och sen
just det var straff
i spel, så att...
Precis. Ja, exakt, just det.
Cold Palmer, som man försöker att marknadsföra sig själv som ganska tydligt.
Men det räcker ju inte. Det räcker ju inte med att bara Cold Palmer är en av ligans absolut hetaste fotbollsspelare när ingen annan i Chelsea är det.
Nej, alltså det är mycket man kan peka på med Chelsea som brister, men framförallt så är det ju försvarsspelet som inte har varit tillräckligt bra. Och när man tittar på siffror och jämför Pochettino med Potter när han var i Chelsea, så är det marginell skillnad, men ändå till fördel för Pochettino på alla punkter förutom på den försvarsmässiga biten där Potter var bättre. Och jag tycker att det säger rätt så mycket om Chelsea, att de har egentligen inte tagit så här många kliv framåt jämfört med förra säsongen. Det är en marginell skillnad, men eftersom att de har en tendens att släppa in onödiga mål, att de tappar markering i straffområdet och så vidare, det gör ju på något sätt att de tappar de här viktiga poängen. Det är klart att man ska ta 3 poäng hemma mot Burnley, men nej, så blir det ju inte heller. Och sen samtidigt då Burnley, cred till dem som fortsätter trots att de är en man mindre och känner att de kan få med sig någonting, men de känner ju säkert det just för att det inte är helt stabilt där längst bak.
Nej, det är det ju verkligen inte. Sen, det är så svårt att säga vad man ska köpa fler spelare. Är det det som är lösningen?
Alltså det börjar ju ändå. Alltså jag såg flyta förbi någon Chelsea-supporter på sociala medier som tittar tillbaka på en spelsekvens under Graham Potter och minns tillbaka på, det var tider. Det är liksom där vi är på något sätt nu. Man minns tillbaka till Potter-tiden och hittar positiva tendenser. Och då börjar man ju på något sätt undra, alltså det kanske inte är tränarna, vem det nu är. Det är skickliga tränare som har haft den här klubben. Det kanske inte är de som är problemet. Det kanske är vad de har spenderat de här 10 miljarderna på under de senaste 2 åren.
Ja, fyllt ett helt omklädningsrum till bredden så att inte alla spelare får plats. Det är väl klart att det inte skapas någon jätteharmonisk miljö då i ett lag. Det är ju oundvikligt att det blir så.
Det är sådana konstanta mini-tryouts för alla spelare som ska konkurrera med alla andra miljoner i förvärv som liksom på planen. Det är så otroligt oklart. Sen så här, här får de ju det liksom serverat, Chelsea, för att det där är inget andra gult kort på Asien.
Nej, jag skulle precis säga det. Vad säger ni om det röda kortet på Asien och sen på Kompani?
Ja, han var,
ja, det kan man förstå faktiskt. För att Modruk misslyckas ju med sin touch.
Det var inte mycket kontakt.
Det var inte mycket kontakt, men det är också liksom... Asenjon blir ju då först in... Han har ju liksom kontroll på bollen på något sätt. Även om han inte rör den så är det ju... Han är ju mellan spelare och boll på något sätt. Jag vet inte. Modruk har ju då liksom tappat bollen i den situationen. Det var ett tufft domslut, märkligt domslut. Och sen tänker man ju då ett Burnley som... redan ligger under, eller de ligger under efter den straffen som blir då en man mindre, Kompani på läktaren, går in och gör 1-1 nästan direkt efter. Det finns någon mental styrka där i alla fall, eller är det Chelseas mentala svaghet som gör det?
Alltså, det var ju inte den här jättebra ingripen från Petrovic i målet, men sen har jag svårt att klandra honom, för jag tycker att han har varit ganska bra faktiskt när han har gjort den där målvaktsplatsen till sin. Det är inte som att det har varit bättre med Robert Sanchez mellan stolparna där kanske för dem. Men det är ju ett lag som alla vet att de kan slå. Det är ett lag som alla vet att de kan vända mot det här Chelsea. Sen tror jag Burnley såklart att det var väl jätteviktig poäng för dem och bra liksom moralhöjer att de ändå trots det här kortet ändå har kommit tillbaka borta mot Chelsea två gånger om och få med sig en poäng. Sen måste man ju lyfta, och det här var väl på tiden, att det är Arjanet Moric som har fått tillbaka den där målvaktsposten i Burnley. Och att det här, inget ont om James Trafford, han är jättelovande målvakt på sikt, men inte Premier League redo här och nu, och det har vi alla kunnat se under den här säsongen. Men att Moric då, som har varit strålande för dem i Championship, nu faktiskt fått tillbaka den här platsen och gjort två bra matcher. Det var på tiden, tycker jag, från Kompany i alla fall. Även om han blev lurad av Palmer på straffen.
Ja, jo. Och det kan man ju bli. Det var en jättefin Panenka. Helt klart. Nej, men vi tar oss vidare, för att Burnley då en poäng i bottenstriden kan bli en viktig poäng, därför att vi har en del formsvaga lag, och det kanske finns en väg ut. Nu har man bara 4 poäng upp då till Forest på 17:e plats. Everton ser allt annat än starka ut. Luton är där också, 4 poäng upp. Kanske finns det en liten strimma ljus för Burnley att sikta på längre fram. Vi får väl se. Ska vi ta oss till Everton, Bournemouth kanske?
Nej. Alltså, ta Newcastle.
Vi tänkte, när ska vi till St. James' Park? Jag har funderat jättelänge.
Vi
tar den då.
Vi kommer till Everton. Jag tänkte vi skulle kanske stanna i bottenstriden med oss över där. Nej, men vi, Newcastle West Ham. Galenskap. Alexander Isak inblandad i omgångens assist, får vi säga. Fram till, det var väl...
Harvey Barnes
var det såklart som gjorde det, för han gjorde båda de sista. Otroligt vackert, och såklart 2 straffmål innan dess. Hur Newcastle krånglade sig ur den här situationen och kommer därifrån med 3 poäng, det är mycket tack vare Alexander Isak såklart, men West Ham måste ju gräma sig något vansinnigt när man har 3-1 i den här matchen.
Alltså, det kändes som att den här matchen pågick under hela dagen, bara för att det fanns så många lager. Det hände så mycket att efteråt, när man försökte sammanfatta vad som hade hänt i huvudet, så var det nästan svårt. För att man har ju det här med att Newcastle får nya skador, ännu fler. Lassell tvingas utgå, och sen så kommer Emil Kraft in, och det blir rokad i backlinjen. Och det är tydligt att det stör Newcastle. Det är ju ingen slump att man släpper in 2 mål precis därefter. Det var väl Antonio och Kudus. Och sen så drygt en halvtimme, alltså med en halvtimme kvar, så väljer ju Howard kasta om igen, att verkligen gå för det. Så han tar av Livramento, Willock och stackars Kraft då igen. Och så sätter han in Almiron, Anderson och Lewis Hall. Och det som händer sen, som ju faktiskt var en blessing in disguise får man säga, är ju att Almiron blir skadad. Så Howe tvingas på något sätt att sätta in Harvey Barnes som sen blir matchens lirare får man säga ihop med Anthony Gordon. Och Isak då som gör två mål, men jag tyckte väl att det var främst Barnes och Gordon som stack ut. Och det var väl kanske inte lika mycket blessing in disguise att Moyes plockade av Antonio och satte in Calvin Phillips. Det är väl snarare, vad blir det?
Vad är motsatsen?
Misfortune in disguise. för att det blir ju Calvin Phillips där som inte bara det här med att han ger bort en straff, utan det är ju att, ja, det hela kollapsar för West Ham. Man får inte alls det där trycket som man hade under den perioden när man fick in målen, så att ja, och sen på det hela så blev Gordon utvisad också. Så att ja, den här matchen hade precis allt. Skönt för Harvey Barnes tror jag att få komma in och sätta de två målen. För att Newcastle behöver alla spelare de kan få med tanke på att de knappt har några kvar.
Alltså, Harvey Barnes kliver in och visar att han är redo att visa upp sig nu. Alltså det där sista målet han avgör den här matchen med är ju otroligt snyggt. Avslutet från distans där. Så här riktigt minnesvärt mål. Men det är ju backlinjen, för som sagt, nu vet jag inte hur de har tänkt att formera den till nästa match när Lascelles är borta, Botman är borta, Kär som på något sätt ska, jag vet inte hur han ska lappa ihop det där på egen hand, för Kraft kunde han inte lita på i alla fall i den här matchen, och det var ju bara öppen gata. De hade ju inte ett mittlås direkt efter det, för det var, alltså titta på West Hams mål, det finns ju inte någon tillstymmelse till försvarsspel i Newcastle i det här läget, och hur de ska lappa ihop det här till nästa match. Det ska bli väldigt intressant att se, för att det var inte några positiva tendenser i alla fall vi fick se under den där sekvensen där då innan han kastade om alltihopa.
Nej. Igen. Det är ju Emil Kraft som står och upphäver offsiden där vid första målet, va? Mm. Bland annat, det är lite typiskt när man kommit in och inte riktigt är på tårna och inte riktigt är inne i matchen än, att man missar en sån grej. Så det är ju inte...
Men ska man verkligen stå med backlinjen så högt när man precis har kastat om?
Absolut inte. Bevisligen
liksom
inte.
Liksom ställa lite lägre ett par minuter i alla fall så att de här spelarna får känna in sig.
Om Eddie Howe däremot hade sagt "This is who we are" på presskonferensen efter, då hade det varit okej.
Ja. Det var otroligt händelserik match mellan två lag som ju befinner sig där strax bakom och har en hel del frågetecken runt sig, Newcastle såklart, med alla skador de har och så vidare. Sen mycket rubriker också runt Alexander Isak och hans framtid. Det vet jag inte hur mycket det påverkade just den här matchen, men det är någonting som påverkar Newcastle framöver i alla fall, tror jag. För att det pratas mycket om både Tottenham och Arsenal där nu, Frida. Det kanske är en diskussion för Sillypodden lite senare i veckan, visserligen, men intressant är det ju. Inte minst när han gör en sån här match då, sätter två stensäkra straffar. Den första straffen är kanske lite väl säker. Stolpe in. Det har varit nog...
Sen blev han blev ju vansinnig där i slutet på andra halvleken när... Jag vet inte vem det är som försöker spela fram till honom, men bollen kommer aldrig. Och han blir, han tappar det helt, blir fullständigt rasande. Och där ser man väl också hur viktigt det är för strikers, att de vill inte bara göra straffmål. De tycker att det är ju kul när målen rullar in, men det ska helst vara mål från öppet spel.
Det säger ju också någonting om vilken status han har i det här laget. Han är en av dem som ska göra det, han har den förväntningen på sig. Han ska vara lagets kanske största stjärna. Och han förväntar sig då också att få den servicen. För menar, är man största stjärnan, då har man också den största pressen på sig att faktiskt avgöra matcher och göra det. Och när han tar löpningarna så ska det vara det som övriga laget är formerat och instruerat att spela för. Det är han som ska göra målen, och tar han löpningar och tar han ytor och det finns, så ska ju bollen komma. Det måste vara det de jobbar på på träningsplanen, tänker man. Så att det kan man på något sätt förstå. Det säger någonting om hans status i det där laget, verkligen.
Ska man säga något mer om West Ham också, tänker jag. Jag vet inte, du sammanfattar det ganska väl, Frida, både nyss med Calvin Phillips och även i din text du skrev här i helgen. Men det är sorgligt att se, alltså. Det är så underligt bara. Och sen liksom hela scenerna efter matchen och allting.
Ja, alltså Phillips är ju på botten, helt klart. Och mycket, framförallt mentalt kan jag tänka mig. Och det var väl därför han reagerade som han gjorde när det var någon supporter som ropade att han var värdelös efter honom, och han höll upp fingret mot den här supporten. Ja, det är inte snyggt, men man kan ändå...
Ja, alltså.
Det visar ju ändå på något sätt att han mår inte bra. Och de här senaste åren måste ha varit oerhört tuffa för honom. Sen är han ju en spelare som är svår att begripa sig på egentligen. Eller jag har alltid tyckt det, att det är svårt att veta vart...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Calvin Phillips är som bäst när det inte är Bielsas Leeds. För där hade han ju den perfekta rollen för honom. Men sen dess så har man ju märkt att det kanske inte är lika enkelt för honom att bara sättas in i ett helt annat system. Nu snackas det ju om att Leeds eventuellt vill köpa tillbaka honom. Mm. Så att vi får väl se hur det blir med den saken. Det beror väl lite på huruvida de går upp i Premier League eller inte också förstås. Men,
vilket de antagligen gör.
Nej, han... ja, precis.
Han har nog kunnat ha ganska bra för alla parter, tror jag, faktiskt.
Ja. Ja, det känns ju som en sån där karriär som måste på något sätt... Hon måste starta om den datorn. Mm. För att... jag tycker det finns ju kvalitet i honom, men det är väldigt, väldigt trögt. Och de här åren i Manchester City, bara sitta på bänken... Det är ju ingen spelare som blir bättre av att sitta på bänken. Så är det ju. Ska vi ta oss till Bournemouth nu? Jag vill prata...
Eller Tottenham
nej,
kanske.
Nu vill jag prata Bournemouth Everton.
Så att det är
intressant i botten på tabellen.
Okej, okay. Det är intressant att höra vad du har för analys.
Nej, men jag har ingen direkt analys mer än att Everton är bedrövliga. Det har ju dessutom då kommit ut en hel del uppgifter om Evertons finanser och deras nya investerare som utreds för...
Är det inte sådana uppgifter varje vecka om Everton?
Jo, det misskött ekonomi känner vi ju till. Nu skulle de här 777 komma in och rädda skutan. Nu kan det väl bli så snarare nästan tvärtom, att de här investeringarna och de här pengarna som då ska ha kommit in, de utreds i sin tur, vilket gör att hela soppan runt Everton kan bli ännu mycket värre framöver. Och det här kontraktet som man har just nu i Premier League, jag får känslan av att det hänger ganska löst just nu för Everton.
Ja, de skulle väl ha haft en straff med sig i den här matchen, eller Calvert-Lewin skulle väl ha haft en straff, men bortsett från det så, ja, dels så gör de inte mål framåt, men nu har de ju börjat kasta in bollarna i eget mål dessutom. Jag menar, det är ju, alltså, Coleman, det är ju ett bisarrt självmål.
Vad gör han?
En riktig ikon också. Verkligen. Ska man komma ihåg, för Everton, som ju har gjort otroligt mycket för den klubben genom alla år, så att det är ju det är trist på något sätt när det händer en sån spelare som honom, men det går ju inte att släppa in ett sånt mål. Och det är samma sak vid det första, att det blir misskommunikation, det var ett par situationer snarare under matchens gång där man såg att det funkade inte riktigt. Jag tyckte Pickford, han hade inte heller sin bästa dag. Ja, det är ju nu de ska vara på topp på något sätt, och nu har de haft ett par veckor på sig att ladda om och verkligen komma på banan igen, men det händer aldrig, och det är oroväckande för deras del, helt klart.
Jag tippade att de skulle åka ur inför säsongen innan man hade någon sorts liksom poängavdrag i åtanke, och sen så har man ju fram och tillbaka dividerat det under säsongens gång med poängavdrag och minskat poängavdrag och tappad form och bättre form och allt. Alltså om man tittar på tabellen här så är dock känslan att, alltså, de har en match till godo på både Forest och Luton. De har 3 poäng till godo framförallt på de två lagen. Och de är i en väldigt dålig period nu. Men jag tror att det finns kvalitet nog för att ta sig ur den. Så jag tror fortfarande att de kommer lösa det här. sett till vad de har gjort för säsong totalt sett. Men såklart att det är oroväckande tendens de visar just nu, och att förlora, tappa alla poäng på det sättet de gör här, det hjälper dem ju inte när ändå Neto gjorde sitt bästa för att åtminstone ge dem en pinne med sig från den här matchen.
Ja.
Och jag menar, de har ju inte vunnit under hela 2024 i ligan.
Nej, det är inte så bra.
Ja.
Neto får skicka ett blombud till Coleman i alla fall.
Ja.
För att,
ja, men, det där, om vi går tillbaka några säsonger, så var han en av ligans, ganska många säsonger i och för sig, en av ligans absolut bästa ytterbackar. Jag minns när vi pratade om honom som det, och det är liksom ett av de liksom största fynden. Han kom för liksom verkligen inga pengar direkt från Nordirland och var briljant för Everton under många säsonger. Men
Leighton Baines på andra
precis,
kanten.
Precis, Leighton Baines och tillsammans då som men kanske hela ligans bästa ytterbackspar faktiskt under någon säsong. Så var det med Coleman, jag vet inte, han 35 år nu kanske, skadorna på slutet och den där farten han hade då finns ju inte riktigt kvar. Och, ja, han blir lite ställd i den här situationen också utav Pickford, som ser ut som han ska gå ut och ta den, tvekar. Ja, det ser ju otroligt dråpligt ut, och det kostar ju mycket, och vi får se hur mycket det kostar i slutändan då. Luton ligger nu, just nu precis bakom dem. Hade 1-0 mot Tottenham, Frida, men lyckades inte hålla i det. Jominsson satt segermålet i 86 minuten. Kan bli viktigt för deras jakt på Europaplats, Champions League-plats uppe i toppen. Kan också bli viktigt i botten för ett Luton som just nu då ligger på nedflyttningsplatsen.
Ja, på tal om otroliga självmål, jag menar Issa Cabaré, vilket mål, jag fattar inte alls. Han fick ju fullständigt hjärnsläpp där när han la in bollen i eget mål där, för att han gjorde en liknande sak ungefär 3 gånger under den andra halvleken, att han hamnade ofta i den positionen men hanterade betydligt bättre, förutom då det här snöpliga självmålet. Men det är ju Brennan Johnson i den här matchen som förändrar allt. Och han kommer in efter halvtid, det är Dejan Kulusevski som plockas av. Postecoglou var inte nöjd med Kulusevski direkt. Han menade på att han drev inåt centralt alldeles för mycket och kände att de behövde bredda. Eller han sa ju till och med det på sin presskonferens, att han vill att hans yttre ska bredda. Vilket är intressant, för att Kulusevski är inte riktigt den spelaren. Nej. Vi vet ju att han gillar att driva in centralt med sin vänsterfot och så vidare. Men Johnson kommer in, det blir jättestor skillnad, och det är ingen slump att nästan alla anfall kommer från högersidan. Och ja, det är därför de vinner helt enkelt. Men det är oroväckande, det kanske är ett för starkt ord, men det är ju lite fascinerande ändå att Postecoglou nu har Brennan Johnson, Timo Werner, han har Kulusevski, Maddison är tillbaka. Vart ska man spela Kulusevski egentligen? För att det kan ju till och med vara så att, och vi vet ju att Kulusevskis favoritposition är att spela centralt, och han kanske snarare är en ersättare till James Maddison när Maddison är borta. Om det nu är så att Postecoglou vill att hans yttre ska bredda. Så att, nej, vi får se här hur Postecoglou tänker framöver. Men det är ju helt klart så att han har alternativ i alla fall.
Verkligen, det är... Man vet ju hur Tottenham vill spela. Sen handlar det ganska mycket om vad de andra gör där uppe också. Ska säga någonting om Luton som inte får med sig någonting här. Vad tror vi om deras chanser?
Ja, alltså de kör ju ändå på något sätt från början till slut. Sen blir det ju så att Tottenham steppar upp efter pausvilan, och det är ju det som gör att de inte orkar stå emot. Men återigen, det här med att de gör mål väldigt tidigt in i matchen, redan efter 3 minuter. Det är väl till och med Kulusevski som tappar bollen där, som gör att Luton kan ställa om. De har ju ett intressant lag, och de har framförallt en inställning som gör att motståndarlaget aldrig kan slappna av, och det är deras absolut största styrka. Sen om de klarar sig kvar i Premier League, det vet jag inte, men om det skulle vara så att de inte gör det, då tycker jag ändå att den här säsongen har varit jätteframgångsrik för dem. De har dels fått pengarna då från Premier League, som de kommer kunna använda när de åker ner i Championship. Och dessutom då med vetskapen att de lyckades göra allt det här med väldigt små resurser. Det är imponerande.
Man hade velat se en tabell på bara räkna den första kvarten av matcher. Kanske också liksom de sista tilläggsminuterna och se vart Luton har hamnat då, för de hade väl legat ganska bra till.
Vi kan plocka ut alla de minuterna där Luton har gjort någonting avgörande och sen så räknar vi bara de minuterna.
Löser du det borta i Skåne när du har lite ledigheter?
Vi sätter en tabell på det.
Med AI.
Ja, men precis. Nej, men, Timo Werner hade en väldigt Timo Werner-match, måste man ju säga. Kommer till många bra lägen, missar knappt. Men han är ju också den som på något sätt stressar fram det där självmålet, för han kommer där bakom. Det blir inga poäng i protokollet, men jag tycker han tillför någonting till Tottenham fortfarande.
Ja, det tycker jag också. Men sen är det som du säger, ibland så blir man ju... minst sagt frustrerad när han kommer i sina avslutslägen, men jag tyckte han var bra i den här matchen och som sagt Johnson var bra, jag tyckte båda yttrarna var bra och vitala för att man lyckades vända matchen helt klart.
Nere i botten, inte så långt från Luton, nämligen på samma poäng men med bättre målskillnad, hittar vi Nottingham Forest som tog en poäng mot Crystal Palace. Vi har väl inte sett någon jätte effekten så länge på tränarbytet i Crystal Palace, Frida?
Nej, inte sådär så att man trillar av stolen av förvåning, tänkte jag säga.
Inte i Forest heller, får
några av dem påpeka. De har ju grejen med Crystal Palace är ju att de ändå ligger, vad är det, på 14:e plats och har långt ner till de här nedflyttningsplatserna. Så att det ger ju på något sätt Glasner arbetsro, en arbetsro som Nuno absolut inte har. Och han har ju fortfarande inte riktigt fått till den där balansen i Forest. Han har bra, jag tycker att han har ett bra material att arbeta med. Men han lyckas inte riktigt få till balansen mellan försvar och anfall. Och det är där på något sätt de måste lista ut hur de kan få ut maximalt av sina lagdelar, för att nu gäller det för dem ju att skrapa ihop så många poäng de kan. Jag menar, de ligger på 22 poäng, det är lika många som Luton. Och ja, man vet aldrig vad som händer med de här poängavdragen heller. Helt plötsligt kanske det kommer ännu fler, så att det är ju verkligen kniven mot strupen för Forest.
Om man tyckte Leeds hade det jobbigt inför den här säsongen med spelare som ville bort och missnöje och annat, förstå vad som kommer hända i Forest om de åker ur. Med alla de spelare de har värvat in, det kan bli riktigt, riktigt rörigt. Så det, med tanke på hur de har satsat, så har de inte råd att åka ur. Det är ju ett lag som är byggt för att slåss i en helt annan del av tabellen. Men jag håller med Frida att det finns ju material där som borde generera i att de gör mer bättre resultat och tar fler poäng än vad de har gjort den här säsongen.
Så är det onekligen. Några som inte har tagit speciellt många poäng den här säsongen, men som gjorde det i helgen, var ju Sheffield, som lyckades få kryss mot Fulham, kanske ja, men ett av ligans absolut formstarkaste lag. 3-3 blev det till slut efter att Muniz, som vi har hyllat, kunde stoppa in ett kvitteringsmål alldeles i slutet på matchen, där man hämtade faktiskt upp ett 3-1 underläge här Fulham. Verkligen eller var det så? Du ska se här, om jag får ihop.
Så var det.
Ja, alltså det finns ett sliding doors moment i den här matchen när United får ett mål bortdömt, och hade de fått det 4-1 målet, då hade de nog vunnit den matchen, för att 4-1 är rätt så tufft att hämta upp. Men så blir det inte, och då lyckas ju egentligen Fulhams inhoppare göra skillnad. Och ja, 14 minuters tilläggstid dessutom, som de hade tid på sig att göra saker. Och Muniz, ja, han är den han är, höll jag på att säga. Han bara fortsätter att flyga fram, liksom han har gjort den här senaste månaden. Så att där, de Fulham är nog nöjda med den där poängen ändå, för att de satte sig ju i en minst sagt prekär sits.
Sen känns det som en poäng som egentligen inte gör speciellt mycket till och från för något av de här lagen. Fulham är ju ganska trygga där i mitten av tabellen någonstans, och Sheffield United har för högt upp, eller för långt upp till nytt kontrakt, det är känslan. Men
Man lider ju med Sheffield United här också, så när de ändå faktiskt gör en okej insats, Ben Brereton kliver fram igen med 2+1, de har något på gång, och sen just det här att istället för 4-1 så blir det 3-2,
ja.
Man släpper in 3-3, de hade ändå liksom väldigt goda möjligheter att få med sig en seger som hade betytt jättemycket för dem där i botten.
Man,
så,
man hade verkligen känt, man känner för fansen, för de har inte haft en rolig säsong. Det har inte varit, något kul säsongskort att sitta på just den här säsongen.
När de väl hade anledning att sitta kvar hela matchen, så blir det sådär.
Det är tufft. Men det har varit ännu tuffare under den här säsongen för Sheffield United, helt klart. Ska se, vi får säga någonting såklart också om Aston Villa Wolves. Aston Villa är nu då på eller kvar då på den där fjärde platsen i tabellen, jagade utav Tottenham såklart, fortfarande då med en match mindre spelad, Spurs och 3 poäng bakom. Det är otroligt jämnt de två emellan om fjärde platsen. Jag var lite bekymrad inför att Wolves skulle bli lite ett bananskal för Aston Villa. Jag tycker Wolves har sett ganska fina ut. Har också liksom kvaliteter. Och Aston Villa på hemmaplan har inte riktigt sett ut som sig själva, som de gjorde i höstas då, när de ju vann allting på hemmaplan. Men en övertygande 2-0-seger ändå för Aston Villa här.
Jag tycker ändå att Wolves inleder matchen bra. Sen har ju de sina skadeavbräck, och det märks ändå att de saknar en del kvaliteter, men jag tycker ändå överlag att de gör en fullgod insats. Men Villa, som startade med både Diaby och Bailey, det lär vi nog inte få se så där jätteofta, men i den här matchen fungerade det utmärkt. Och Diaby, jag tror väl till och med att han gör sitt fina mål där innan han bryter fastan. som han gjorde när de tog en paus under matchen, så han kunde käka någon banan eller vad det var. Och sen då Esri Konsa, som jag också tycker gör en jättefin match, och står ju för det här målet som han hävdar var meningen, men jag tror inte det, va? Jag tror att det var ett inlägg som hamnade väldigt rätt, men oavsett så gjorde han en väldigt fin prestation.
Oroväckande dock med Watkins ändå, det är en ganska viktig spelare för dem, minst sagt.
Det får man säga, verkligen. Jag har inte sett någon prognos där.
Nej, samma här.
Så vi får väl avvakta lite, se hur allvarligt det är med honom. Men väldigt, väldigt viktiga poäng för Aston Villa i den där kampen om, inte minst med tanke på att Spurs lyckades vända mot Luton och vinna den matchen. Så det kommer nog bli en race in på målsnöret, de två emellan om fjärdeplatsen. Sen får vi se, hur ligger det till med koefficienten nu, Frida? Blir det någon femte Champions League-plats?
Ja, det lutar åt det just nu. Precis, det ser ljust ut.
Ja, då kanske båda två får hänga med, för det känns inte som att Manchester United gör några riktiga ansatser att utmana de två ovanför där just nu.
Ja, det är ju lite avstånd där.
Det är ju det.
Som vad heter Ange Postecoglou var inne på där när han fick frågan där om vad tycker du om 8 poäng till United liksom, och då påminner han om att det är faktiskt 8 poäng upp till City också, det pratar vi inte jättemycket om.
Just det.
Så att det är ju ganska långa avstånd, eller korta beroende på hur man
ser. Nej, men det är klart att det är 8 matcher kvar att spela för hälften av lagen, i alla fall 9 för de flesta, och 8 poäng på 9 matcher, ganska mycket för de här lagen som ju inte tappar så vansinnigt mycket poäng. Så är det ju faktiskt. Vi har fått in en massa frågor, så vi kan väl ta och dyka ner i det innan vi knyter ihop för idag. Vi kan väl ta Il Trumfo skriver: domarnas kvalitet har vi redan fastslagit som låg, men har de inte blivit extremt inkonsekventa senaste tiden? Dobbarna före är ju ibland direkt rött, ibland inte ens frispark. Då sitter ändå VAR och tittar på situationerna. Omöjligt för spelare att veta vad som gäller. Ja, alltså det är som att alla de här diskussionerna om VAR och om olika situationer har gjort domarna mer och mer osäkra under för själva vad som gäller och när VAR ska kliva in. Vad är egentligen clear and obvious? Vad är egentligen domarens ansvar? Jag tycker att gränserna som man ritat upp har blivit luddigare och luddigare för nästan varenda omgång som har spelats den här säsongen.
Ja, jag har inget att säga emot där liksom. Alltså det är ju det som blir problemet, att allting blir också förstorat av att, nu, av att ha VAR. För att då, och om du liksom bedömer att det finns situationer som är clear and obvious, bara där är du ute på djupt vatten.
Nej, och jag menar, och grejen är att jag tycker inte det handlar så mycket om domarna i Premier League. De skulle vara sämre än någon annan. De är inte sämre än domarna i Spanien eller domarna i Italien eller domarna i Tyskland.
Absolut inte.
Och så vidare. Det här är ett problem generellt för fotbollen. Att matcherna är svårdömda, VAR har kommit in för att hjälpa, VAR har rört upp problem som man inte kunde förutse just för domarna. Och det behövs ett omtag i min bedömning i alla fall, kring hur vi hanterar rollerna, hur vi fördelar ansvaret mellan de här olika funktionerna, om vi nu ska ha VAR överhuvudtaget, vilket vi kommer ha såklart. Så är det. En annan situation här som Jimmy Serti skriver: vad säger ni om Newcastles andra straff mot West Ham? Calvin Phillips sparkar ner Gordon, eller Gordons obstruktion på Calvin Phillips som redan är i rörelse att rensa, och Gordon egentligen bara sätter fram Fonis cyniskt och inte är nära att ta bollen.
Alltså Gordon vet ju vad
han gör. Så är det ju. Och Calvin Phillips ska bara sparka undan bollen. Det finns ju inget uppsåt. Jag tycker att den situationen inte är solklar straff, om jag ska vara ärlig.
Ja, alltså bara titta på den liksom snabbt liksom live, så att säga, så känns det som att det fanns liksom flera situationer där liksom spelarna förr som käglar in i straffområdet där. Så att de hittade en straff där i allt det där, det kan jag på något sätt förstå. Sen absolut, intentionen är en sak men utförandet annat. Han var inte snabbtänkt nog i det läget för att liksom undvika att sparka ner Gordon. Jag tycker att det är straff.
Swedish Magpie skriver: har ni någon kunskap om hur man bryter voodoo-förbannelser? Verkar vila något sånt över Newcastle just nu. Tre nya skador i helgen. Den här säsongen börjar nästan bli parodisk. Ja, det är ju så. Sen är
alltså särskilt nu med tanke på att Gordon blir utvisad också. Det är ytterligare en spelare som är otillgänglig.
Var inte den nödvändigaste utvisningen man har sett?
Nej, det tror jag verkligen inte. Grejen är att det är ju, och vi har varit inne på det, det är ju många lag som har haft extremt mycket skador, både i toppen och botten av tabellen. Och det har ju varit en säsong och en fotboll just nu med mer spel för fler spelare, har lett till fler skador, så är det ju bara. Sen har ju Newcastle kanske stuckit ut som de som har allra, allra flest skador på startspelare. Men det har varit en trend för hela säsongen och för hela ligan egentligen. Det är också någonting som har förändrat fotbollen lite grann, skulle jag vilja hävda.
Kul med 8 gruppspelsmatcher i Champions League nästa säsong.
Ja, men jag menar det.
När det ska dra över årsskiftet också.
Varje halvlek ska vara 55 minuter lång, så spela tre matcher i veckan. Det kommer inte gå. Det kommer verkligen inte gå. Och det här har ju de som är närmast spelarna, nämligen tränarna, varit väldigt tydliga med. Jag tror inte det finns någon tränare som välkomnar ett utökat spelschema.
Toppar vi det med stort klubblags-VM nästa sommar, det blir ju kalas där.
Det är en av alla problem som fotbollen har just nu. Thomas Nygren skriver: tror ni Kwanzaa är på riktigt eller en produkt av Van Dijks briljans? Han har 9 vunna och 1 kryss på sina 10 starter och har verkligen imponerat. Tror ni han är så här bra?
Ja, men det är väl en kombination. Alltså jag menar att spela bredvid Van Dijk är ju en jättebra skola för en ung spelare. Jag tycker att han har sett väldigt stabil ut, och han är smart framförallt. Jag tycker att han visar på en spelintelligens som inte alla i den åldern har på den positionen. Så att jag kan absolut tänka mig att det kommer att bli någonting av den pojken.
Men det vidhåller ju hur viktigt det är med liksom miljö du kommer upp till som ungdomsspelare. Alltså så här, det är inte egentligen som att Liverpool har så fruktansvärt mycket bättre akademi än vad liksom Chelsea, United, Tottenham, Arsenal och så vidare har. Men det är en miljö där du kommer upp, du vet din roll, du har liksom det finns en struktur, du har tydliga ledargestalter som tar hand om de här spelarna som kommer upp, välkomnar de som gör dem delaktiga. Och det är ju det som är nyckeln till att Liverpool funkar, trots att de kastar ut massa egna akademiprodukter rakt ut i, på hett vatten, och det funkar. Sen absolut, det är ju lovande spelare. Du måste ju kunna spela fotboll, du måste ju ha någon talang för att kunna hantera det också, vilket Kwanzaa har. Men såklart att det har hjälpt att han har haft Virgil van Dijk bredvid sig istället för att han ska kastas in i typ ett dysfunktionellt Chelsea-försvar eller annat. Så är det ju.
Ja, det ska man ju också komma ihåg, att de här spelarna, visst, Gerald Kwanzaa var utlånad och så Conor Bradley, de har ju funnits med i det här runt A-lagstruppen ganska länge innan de får komma in och spela matcher. Mm. De har haft tydliga uppgifter på planen, och Klopp har ju sagt det, att det här akademilaget då som de har som tränar med A-truppen hela tiden, där ja, men Jaden Dance och Conor Bradley och Kwanzaa och så vidare har ingått under en bra stund. De möter regelbundet A-laget, liksom startelvan, och de säger det är inte alltid startelvan vinner. De kör såna träningsmatcher då på vad heter nu nya träningsanläggning, kommer jag inte ens ihåg. Så att det är en AXA heter
det. Jag var ju på den gamla.
Ja, Melwood heter det förr i tiden. Där är damerna nu för tiden.
Melwood är fint. Mitt i liksom mitt i ett bostadsområde. Ja,
precis. Det var väl där Trent Alexander-Arnold brukade stå och kika över planket när han var liten. Han är uppvuxen inte liksom bara tvärs över gatan från Melwood.
Vad ger du förresten rykten om Real Madrid och Trent Alexander-Arnold, tyck?
Ja. Vi får ta det i Sillypodden.
Vi tar det i Sillypodden.
Hörde ni, det var allt vi hann den här tisdagen som det blev. Vi är tillbaka på måndag igen. Då har vi dubbla omgångar nästan att ta hand om. Det är en hel del hängmatcher som ska spelas i veckan här nu, och sen såklart ett par tunga matcher till helgen också. Som sagt, vi är tillbaka på måndag igen. Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.